se er också, för det är ljusare i salen än vad det brukar vara. Så trevligt att se er, som jag minns inte om jag sa det förra veckan, men som jag kanske sa förra veckan, så går jag på pappaledigt nu 2 månader, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Jag ser det som en stor gudstjänst inför Herren att vara hem med familjen. Men då funderar man, då ska man predika om man talar sista gången. Så tänker man kanske att man kan tala om någonting som heter ett liv utan den helige ande. Så det är uppmuntrande och trevligt på många sätt och vis. Innan jag går in på dagens predikan, jag fick några kommentarer, varav alla de kommentarerna tydligen lyssnar på mig på internet. Folk gör tydligen sånt också. Några frågor om förra söndagens predikan som egentligen berörde 2 helt olika frågor om samma sak som jag sa det. Någon fråga, menar du att när Jesus dör för mina synder så slutar jag synda? Och om inte jag var tydlig nog, så det menar jag inte. Utan med att vi kan falla i synd, men att syndens pris är betalt av Jesus. Så vi tror inte på det sättet att om du misstag syndar när du dör. Låt oss säga att du håller på och krockar, frontalkrockar med en lastbil och säger en ful sak i ditt hjärta. Så tror inte vi att på grund av den saken så far du inte ner dit där det brinner. Då vi tror att Jesus har dött för våra synder genom att vi är rättfärdiga genom tron på Gud. Andra frågan jag fick var att jag kanske borde vara lite mer tydlig med vad som hände när jag sa det, att när vi syndar så blir vi inte straffade för vår synd. Och då menar inte jag att vi inte kan ha konsekvenser för dumma saker vi gör. För det vi sår får vi fortfarande skörda. Så du är arg mot din fru så kanske du har ett olyckligt äktenskap. Fast Jesus har dött för dig. Fast du misshandlar din fru så på något sätt så händer det saker och ting. Alltså dumheter du inte ska hålla på med. Så vad min poäng var egentligen bara att jag ville göra det tydligt. Att vad jag menar är att när vi syndar så är straffet lagt på Jesus. Men vi kan ännu skörda dumheter vi håller på med på jorden. Det vill säga summa summarum, vi slutar göra dumheter. Dagens text som kommer lite inne på, jag ska predika utgående från Joel 2. Tycker om Joel, ja. Jag vet inte om du gör det, men innan predikan är slut kommer du också göra det. Jag har en inledningstext, inte av från Bibeln, men det ska nästan kunna vara en Bibelns figur, för han ser nästan så ut idag, nämligen Peter Halldorf, som säger så här: utan den heliga ande är Gud långt borta. Är Jesus bara en gåtlik figur? Är Bibeln ett hopplöst motsägelsefull text? Är kyrkan bara en organisation? Är mission bara propaganda? Är kristet handlande bara en slavmoral? Men med den heliga ande är allt möjligt. Vilken entusiasm! Jag vet inte om ni är alldeles ledsna när jag ska gå i pappaledigt. Men alltså, det var en bra klang där på slutet. Alltså, med den heliga ande så är allt möjligt. Det är som att kugghjulen sätts på cykeln. Det är bra att ha en fin cykel med hjul, men har du inga kugghjul så det går inte så mycket framåt. För det är saken som sätter igång och massa grejer som händer som inte min fysiska hjärna riktigt kan förklara enkelt idag. Men jag skulle vilja tala lite idag. Skillnaden att leva med den heliga ande och utan. Om ni orkar höra på mig några minuter. Jag minns själv innan jag blev frälst som 18 år. Jag måste se, vad är för datum? Det andra. Om 3 veckor har jag varit frälst i 18 år. Halva mitt liv. Det borde man ju fira med tårta. Vill någon bjuda mig? Nähä. Jag är en. Vem var det? Jag kommer hem till den personen. Jag minns innan jag gav mitt liv till Jesus. Så hade jag en barnatro. Jag var uppväxten ändå i en sån familj. Och jag hade fått en barnatro. Och det hände även mig att jag bad böner nu som då, och till och med ibland rätt så ofta så bad jag. Men det som hände att dagen då jag tog emot Jesus som min personliga frälsare den 23 oktober 1998, så förändrades inte min tro på att Gud fanns, men snarare fick jag dels en ny relation med Gud som jag inte hade haft tidigare, och jag fick uppleva den heliga andes magnifika kraft och rörelse i mitt liv. Det plötsligt hände det, och jag förstod inte riktigt så mycket av det där i början. Men plötsligt började jag få bönesvar som jag inte tidigare hade fått. Jag började till och med se syner om alla möjliga konstiga saker. Och plötsligt började jag se mirakler inträffa och till och med höra Guds röst. Vad hade hänt? Jo, jag hade öppnat mitt hjärta och kapitulerat inför levande Gud, och den heliga ande hade flyttat in på min insida. Och den heliga ande kommer över oss, ska ju få vad då? Vi ska få kraft. Jag hörde någon som mumlade bak också. Vi ska alltså få kraft att bli hans vittne. Alltså någonting händer med människan när den heliga ande kommer över oss. Ordet kraft, grekiska, dynamis. Alltså någonting händer med oss som inte hade hänt tidigare. Alltså, för mig var det i alla fall så att livet förvandlades väldigt mycket när jag kapitulerade inför en levande Gud. Det var som att skynket hade tagits bort från mitt ansikte, så att jag nu mitt i allt, som Paulus förklarar i Korintherbrevet, såg världen på ett helt nytt sätt. Han förklarade Israel att de levde med ett skynke framför sitt ansikte. Men sen när skynket tas bort så förstår vi saker på ett nytt och ett fräschare perspektiv. Vi förstår varför saker och ting fungerar så som det gör. Jag tror, och det är första saken du kan skriva upp, eller andra om du redan har gjort en. Jag tror att en markant skillnad att leva ett liv där man ger den heliga ande utrymme kontra ett liv där han enbart har en marginell roll för oss människor. För faktum är, om inte du har märkt det, så kan jag påminna dig om det, att vi lever i en värld och en tid i världen som är ett stort behov av Gud. Den här världen behöver Gud. Den behöver inte mindre Gud, den behöver mer Gud. Och jag tror att det är enbart genom den heliga ande som du och jag kan göra en gudomlig skillnad här i världen. När du ber för en sjuk och önskar att hon ska bli frisk, då är det den heliga ande som är i rörelse. När du står i en svår situation och vill ha trons bön, och genom att trons bön så ber du för situationen och den förändras, då är det den heliga ande som är i rörelse. Alla övernaturliga saker som sker i ditt liv, tredje saken du kan skriva upp, inträffar enbart genom den heliga ande. Alla övernaturliga saker som händer i dig, genom dig, kring dig, så sker genom att den heliga ande nu är i rörelse i dig. Vad jag tror alltså, vad som mer och mer behöver ske i vår tid, det är att troende som du och jag får en större medvetenhet om vilken kraft det finns, dynamiskt, det finns i den heliga ande. Och vi behöver få större kännedom kring att den heliga ande vill använda just oss människor för att förändra världen på ett övernaturligt sätt. Och i detta har jag hittat tre enkla steg från Joel kapitel 2 som vill ta oss in i. Och del 1 låter lite pessimistiskt, och det är det också i början. Ett liv utan den heliga ande. Vi läser Joel några verser där i början av kapitel 2. Blås i horn på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer, jorden är nära, en dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma, likt en gryning som breder sig ut över bergen. Inför dem darrar jorden, himlen bevar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger, stark är den som utför hans order. Ty stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Låter inte så bara goda nyheter det här. När Herrens dag kommer, den stor och den fruktansvärda. Gud är Gud och vi älskar honom. Ibland måste vi också inse att Gud är Gud, han är helig, han är stor och allsmäktig. Vi brukar falla tillbaka på det där stället i Jesaja 6. När Jesaja ser den här synen och det står att änglarna, de fladdrar på med vingarna. Och så ropar de helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det står att dörrposten skakar. Och det läste någon byggnadsingenjör som sa att man oftast bygger man dörrposten. Den ska vara ganska stabil, att det ska mycket till innan den skakar. Mycket annat som skakar innan den skakar. Så om det skakar så är det ordentliga saker som är igång i rörelse. Alltså, Gud, den heliges dag är inkommande. Och den här texten, den profetiska texten som vi läser i Joel 2, så säger att den kan vara fruktansvärd. Och vem kan uthärda den? Det står om mörker och stjärnorna ska missa sitt sken när Herren låter sin röst höras. Och det kan ju låta som att det inte är så särskilt lägen munter historia. Men jag vill påstå att den berättar på något sätt läget hur det är med oss, många av oss eller stora delar av mänskligheten idag. Den säger att världen lever i ett mörker och berättar också att människornas kamp mot detta mörker. Hur människan försöker finna en mening i ett liv utan Gud, men att detta bara leder till ångest och död. Och på något sätt så tror jag att man kan hitta någonstans tecken, hemligheter i hur människorna idag lever ett liv utan Gud. Man vet att något saknas, men man vet inte vad det är. Och man gör allt för att finna denna mening. Samtidigt man märker att världen runt omkring sig blir bara mer och mer ond. Jag vet inte om du har läst nyheterna sista veckan, men när jag satt på nyheterna på morgnarna innan jobbet så hör jag om sjukhus som bombas. Barn som lider och dör i Syrien. Herre, förbarma dig, tänker vi. Jag läser om kvinnor som våldtas. Jag läser om ett 4-årig pojke som föräldrarna gömt undan från omvärlden ett antal år. Och man funderar, kära Jesus, vad är detta för någonting? Jo, det är en värld utan Gud. Fjodor Dostojevskij, den prominente heter det, författaren, sa det att utan Gud är allt tillåtet. Tar vi bort Gud så försvinner moralen, etiken. Ja, men framförallt försvinner det kärleken att göra gott hos människan. För har vi inte Guds kärlek, då gör vi vad vi vill. Paulus säger att Guds kärlek tvingar mig till lydnad. Alltså när Guds kärlek flyttar in i oss så gör vi saker vi annars inte skulle göra. Vi förlåter när folk talar illa om oss. Vi älskar när folk hatar oss. Det går ju inte av oss själva, men det går när den heliga ande flyttar in i oss. Och har vi inte den heliga ande så har vi inte Guds kärlek. Och har vi inte Guds kärlek så börjar världen se ut som den gör på många ställen idag. Och det är det som Joel 2 mångt och mycket försöker sammanfatta. Jag minns själv hur jag levde innan jag mötte Gud. Och jag sökte efter olika medel för att tillfredsställa mig själv. Och ett liv utan Gud så kommer aldrig att bli nöjt. Eller man kommer aldrig att finna tillfredsställelse. Utan man kommer alltid att söka mer extrema lösningar för att tillfredsställa sig själv. Och varför det? Jo, för att allt ofullkomligt kommer alltid ofullkomligt att tillfredsställa en människa. Och det är bara Gud som är fullkomlig. Så allt annat vi bygger vår tro på, vår trygghet på, vårt liv på kommer alltid att leda till ofullkomlighet. Och det ännu längre fram, otillfredsställelse, om det nu finns ett sånt ord. På grund av att det är bara Gud som kan tillfredsställa människan. Och när Gud inte får tillfredsställa en människa så börjar hon bete sig på alla möjliga konstiga sätt. Adam och Eva gjorde så från början. Gud sa, sök tillfredsställelsen hos mig. De sa, vi ser ett träd, vi tar det istället. Och börjar tillfredsställa sig från någonting annat som inte var av Gud. Och det ledde till synden. Och de gömde sig i en buske och Gud frågade, var är ni? Och de sa att de hade kommit på att de var nakna och så vidare och så vidare och så vidare. Människan alltid försökt hitta vägar förbi Gud att tillfredsställa sig. Och det leder till att vi får en värld idag som jag tror lider mer än den skulle behöva göra. För skulle människan rikta sig mot Gud skulle också Gud ge vad hon vill ha och behöver. Och jag tror att det är så skrämmande i sig att världen beter sig på det sättet. Men jag är lite så halvradikal och ibland tycker jag om att vara provocerande också. Jag vet inte vad det är för konstig gen jag har. Men jag tycker också att det är skrämmande ibland att se hur många kristna som går omkring och inte har en aning om vilken kraft och Guds kärlek som finns inlagt i henne, om hon bara skulle förstå det. Det förvånar mig ibland, och jag säger det med stor respekt och ödmjukhet, att se hur kristna många gånger är beroende av allt annat än den heliga ande. Och titta mig själv i spegeln oftast och se mig själv där, ibland. Också med liv om jag bär henne samtidigt. Men alltså jag ser mig själv och så kommer jag fram till mig själv att jag tillfredsställer mig med saker som inte är Gud. Fasta ju till för den saken. Att vi tar bort någonting och så ska vi fylla istället den saken vi tar bort, så fyller vi oss själva med Gud. Som vi nämnde, tror jag, förra gången om. Jag tror inte att vi kan förändra den här världen eller ens göra en skillnad för Guds rike ifall vi inte lever ett liv som är starkt influerat av den helige ande. Ett liv där vi ständigt påminner oss själva om att vi behöver mer av honom och inte mer av världen. Vi behöver mer av honom och inte mer av världen. Vi lever inte av världen, vi lever i världen, men framförallt så lever vi i en värld där vi behöver mer och mer blicka oss mot honom istället för att äta upp oss av vad världen har att erbjuda, för det får vi bara ont i magen av förr eller senare. Vi behöver alltså summa summarum fatta att när vi lever utan den heliga ande så kommer också det livet att synas på det sättet vi lever. Men lever människorna utan den heliga ande och utan Gud så kommer det bara leda till fördärvet. Det är min övertygelse. I alla fall är det så som Joel säger. Men om vi går vidare nu och inte bara ser dystra hela dagen. Så vill då Gud med oss? Och det tycker jag så jättefint. Kapitel 2, och vers 12 och 13. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ett hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han. Sent i vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda, står det. Jag kan sträcka under vers 13, ni som tycker om att sträcka under. Jag tycker om det. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Många gånger när vi ska göra bot och bättring så då fokuserar vi många gånger på det yttre vi håller på med. Men Gud han går till kärnan och säger att ni måste omvända er era hjärtan. Det är från hjärta all ondska kommer. Det står Jesus förklarar där och säger att en ond människa han tar ur sitt onda förråd i hjärtat. Men en god människa han tar ur det goda förrådet. Det tycks vara så att vi har två förråd. Men oavsett vad vi väljer att ta från så bedömer då enligt Jesus vad vi är. Nåväl. När vi läser profetböckerna i Gamla testamentet, kan jag ge lite teologiska tips till er. Nästan alla har en och annan samma linje som de går. Det börjar med en lång utläggning ibland, varierande längd beroende på om det är Jesaja eller Amos eller någon annan kort profetbok du läser. Men det börjar med en ganska lång utläggning. Ofta är det en profetkallelse i början, inte alltid. Men sen kommer en lång utläggning med domsord mot Israel, Juda och hedna folken. Men sen i slutet, och om jag minns, är det varenda profetbok utom en. Och jag har glömt bort vilken den ena är, för alla vill ju veta det nu. Men alla utom en slutar med hopp från Gud. Att oavsett hur mycket de har rabblat på med både Hesekiels jul och Jesajas ökenvandring, så slutar det alltid med att Gud säger, ja men det ska inte alltid vara så här. Om det är mörkt nu så kommer det inte alltid att vara mörkt. Om det råder hopplöshet så kommer det hopp till sist. Om det är på något sätt, ni har övergivit mig men jag har inte övergivit er. I slutet så ska jag återupprätta min nation Israel. Och så vidare. Profetböckerna handlar egentligen om Guds hjärta som ropar ut till sin älskade nation Israel. Kom tillbaka till mig. Och det är så vi ska tänka när vi hör profetior och Guds uttalanden etc. Det är att Gud vill alltid dra människorna till sig. Han är inte ute efter att straffa, han är ute efter att upprätta. Han är inte ute efter att slavdriva dig, han är ute efter att ta hand om dig. Och så vidare. En del lever ju nämligen med den uppfattningen att Gud i Gamla testamentet var en dömande figur som bara ville ont till höger och vänster. Men faktum är att Gud ända sedan begynnelsen har stått för hoppets evangelium. Ni minns, som jag redan nämnde snabbt, när människan syndar. Det tar inte någon så länge så planterar Jesus in evangelium. Ordet evangelium betyder goda nyheter. Han säger att ormens huvud ska krossas genom kvinnans sed. Alltså, redan där så uttalar Jesus, fast ni har gjort bort er människor, det kommer med hoppets evangelium direkt på. Jag har sista ordet, jag har allting under kontroll och så vidare. Genom alla århundraden som människor gjorde den ena dumheten efter den andra stod ändå Gud där beredd att direkt möta en människa som omvände sig. Jag tänker på två kungar. Den ena hette kung Ahab, den andra hette kung Manasse. Två vad vi skulle kunna kategorisera som onda kungar. Kung Ahab, han gjorde ganska mycket dumt. Han förledde egentligen hela Israel, så det bara under en tidpunkt fanns en par hundra troende kvar. Alla andra människor hade han förlett att tillbe Balan. Kung Manasse, han hade två steg ännu längre, att han gjorde så mycket dumheter att stå att blodet över hans illdåd så täckte Jerusalems portar. Han till och med offrade barn till Gud, den avguden Moloch. Två onda, grymma gudar, kungar menar jag, som man kunde säga att Gud skulle ju verkligen kunna slänga ner en blixt på honom. Varför gjorde inte Gud det? Funderar vi ibland. Petrus säger så här på den frågan att Gud väntar med sin straff, eller dröjer inte med att komma, men han vill ge varenda människa en tid till att omvända sig. Jag tror det finns en tid av nåd för varenda människa, oavsett vad hon eller han har gjort. För vår frälsning handlar inte om vad vi har gjort, som vi redan har konstaterat, utan vad Jesus har gjort för oss på korset. Det står om kung Ahab så här. Att när kung Ahab hörde det Elia sa det, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sig och fastade. Han låg klädd i säcktyg och gick tyst omkring. Jag har alltid haft problem med den här bilden. Han låg klädd i säcktyg och så gick han ändå omkring och var tyst. Då kom Herrens ord till biten Elia. Han sa det. Har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Jag tänker så här. Och det är ett hopp för mig i alla fall. Att Gud ser till våra hjärtan. Oavsett om jag ignorerar Gud en livstid eller oavsett om jag håller på med massa dumheter hit och dit, så när jag helst omvänder mig inför honom så får jag nåd från Herren. Och vägen till ett liv tillsammans med Gud så går alltid genom omvändelse. Det finns inga genvägar till Gud. Jesus säger i vägen, sanningen och livet och så vidare att ingen kommer till Fadern förutom via mig. Men för att vi ska komma till Fadern via Jesus så behöver vi kapitulera inför levande Gud och bekänna att han är Herren och inte vi. Jesus sammanfattar, tycker jag, Guds längtan på ett magnifikt sätt i Lukas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar det som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Min kollega Agneta berättade en gång om hönor de hade hemma. Ni kanske hörde den predikan här någon gång. Så berättade hon att hönmamma skulle samla sina kycklingar en gång där hemma och tog hon upp sina vingar och drog dem under sig och så traskade hon iväg och kycklingarna under. Jag tänker ibland att det är så Gud vill med dig och med mig. Han tar upp oss, drar oss nära hans hjärta där det är fullt och varmt och det är tryggt och så går han iväg med oss. Och på det sättet visar han sin barmhärtighet, kärlek och allt det andra som han vill för oss. Det är så Gud visar sin kärlek och längtan för oss. Gud har gjort, nämligen, kära vän, allt som är hans makt. Han väntar bara på att hans folk ska omvända sig så att han själv kan omsluta oss under hans armar och under hans vårdnad. Vägen till, tror jag, ett liv tillsammans med den helige ande går alltid genom omvändelse. Där man likt Paulus får en uppenbarelse om Kristus och sedan med fri vilja gör ett val att följa honom. Ännu en gång hör dessa två ihop, omvändelsen och den fria viljan. Känner du att denna kraft avtagit i ditt liv eller kanske aldrig har fått uppleva den helige andes kraft i ditt liv? Kanske det är dags att du omvänder dig och ödmjukar dig inför Herren så att han kan låta dig ta del av detta liv och denna kraft. Gud är inte intresserad av ditt förflutna. Man längtar efter att forma din framtid. Klart han är intresserad av ditt förflutna, att han vill hela dig och vårda dig, ta hand om dig. Men han kommer inte att bedöma din framtid på grund av ditt förflutna. Utan har en framtid utstakad för dig. Han frågar dig, vill du ha den här framtiden jag har för dig? Eller vill du fortsätta gå på din egen väg? Eller vill du låta mig gå, leda dig på den vägen som jag planerat för dig? Efeserbrevet säger så, att vi kan gå i förutbestämda gärningar. Alltså det finns en väg som Gud har bestämt för oss. Men vägen till att komma in på den vägen går enbart genom omvändelse. Det finns inga genvägar, det finns inga andra knep än att du böjer dina knän inför levande Gud och säger, Jesus, fräls mig. Jag tror att det går ut ett rop från himlen om omvändelse för mig och för dig. Inte dels för att Gud vill bråka med dig naturligtvis, utan för att han vet att det bästa liv du och jag kan få uppleva är tillsammans med Gud. Och inte utan Gud. Och Gud har ju skapat oss till gemenskap med han själv. I alla fall var det så för mig. Exakt så här var det för mig i alla fall. Att jag trodde att det fanns en Gud. Men jag upplevde aldrig livet med honom förrän jag omvände mig till honom. Det är genom omvändelsen till honom vi får uppleva nåden och livet med honom. Omvändelse är så pass lite känsligt, man tycker inte om det ordet ibland som människa, för man vill vara Herren på teppan. Men jag tror omvändelse är så kraftigt, för det handlar om någonting vårt hjärta genomför. Det är väldigt svårt att, nu kan man säkert fejka en omvändelse, inte att rekommendera. Men det på något sätt visar vårt hjärtas inre längtan när vi kommer och knäböjer oss inför levande Gud och säger: Herre, jag klarar inte av den här resan själv, fräls mig. Jag klarar inte av den situationen, jag klarar inte av det ena och det andra, utan jag behöver hjälp av någonting annat. Och det är tredje punkten som vi ska landa i. Och då går vi in igen och läser slutet av Joel 2, där det står så här: Då fylldes Herren av nidälskan för sitt land. Han förbarmade sig över sitt folk. Alltså efter omvändelsen. Och det ska ske därefter: jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska ha syner. Också vid tjänare och tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta min ande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Till på Sions berg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Vad som händer när vi omvänder oss till Herren är att vi genom Jesus Kristus får tillgång till den heliga ande. Heliga ande, grekiska ordet parakletia, parakletos, betyder egentligen hjälparen. Det är någon som kommer och gör någonting som vi inte kan göra. Det är den som utför de sakerna i det osynliga som varken du eller jag ska kunna pressa fram i egen kraft. Den heliga ande som är vår hjälpare och finns där varje dag för att stötta oss och hjälpa oss att upprätthålla relationen med Fadern. Varför det är viktigt, och nu ska jag säga några hemliga saker här, inte de hemliga, men de viktiga, det vill jag mena. Varför det är viktigt att vi har en relation med den heliga ande? Och varför det är viktigt att vi får en relation med Fadern genom den heliga ande? Jo, för det är enbart Fadern som kan ge oss en sån kärlek som hjälper oss att älska människorna runt omkring oss. Sättet vi behöver nå ut i den här världen, det är att vi behöver älska den in i Guds rike. Sättet som du blir nitisk i att öppna din bibel och ibland knäböja dig och be, och så det bara skakar i ditt rum där hemma, så är att du får uppleva den heliga andes kraft. Jag vill påstå så här, att den heliga ande finns där som en kraft som får oss att göra saker vi annars inte kunde göra. Jag tror det är det som nådegåvor handlar om. Alltså nådegåvorna är gåvor som ges av anden till människorna som har omvänt sig till Jesus. Nådegåvor är saker som vi gör som vi inte egentligen kan göra. En nådegåva är till exempel att, kom på en bra en, bota sjuka. Man sätter händerna på den sjuka, de blir friska. Det är ingenting vi kan göra i oss själva. Men när den heliga ande kommer över oss och vi omvänder oss till Gud och får del av den heliga andes kraft dynamiskt och hela det paketet, så börjar vi göra det ändå. Inte för att vi är så duktiga, men för att Jesus bor i oss. För mig i alla fall var det så att jag kom inte på ett enda under jag hade varit med om innan jag omvände mig till Jesus. Och då har jag ändå levt 18 år. Av någon anledning så började de här övernaturliga sakerna äga rum efter jag omvände mig till Herren. För min del fanns det i alla fall en röd tråd mellan dessa saker och min egen omvändelse till Gud och genom Jesus. Det har ingenting att göra förstås, tack och lov, med min egen förmåga eller din förmåga, utan i Guds förmåga. Och vi tror väl någonstans på vägen att Gud är stark. Ja, Det står ju någon hebreerbrev att fast föda tålen ni ej ännu inte. Men vi kommer dit någon gång. Gud är stark. Vi tror ju det någonstans. Gud är allsmäktig. Han kan göra långt mer än vi kan tänka ut och förstå och fatta. Han är bredare, han är djupare, han är längre, han är högre. Hela det där är han som inte vi är. Och jag tänker ibland när jag tvingas ner på mina knän, när man står inför svåra omständigheter, vare sig det är en god vän som lider, en människa som blir sjuk eller någonting annat svårt inträffar, så jag känner mig fullständigt maktlös. Frestelsen i mig säger till mig, fortsätt känna dig maktlös och värdelös, allting annat lös och lös. Men vad Gud säger, ner på dina knän. Be till levande Gud. För han är allt möjligt. Jag vet inte vilken svår situation du kan infinna dig i. Och vilka oerhörda svåra utmaningar som du kan ha för tillfället. Men det jag vet, att det som kan hjälpa dig just nu, att du böjer dina knän inför levande Gud och säger, Herre hjälp mig. För då ska den helige ande komma över dig när du omvänt dig. Och en sak som är bra med den helige ande, att en karaktärslag i honom, det är tro. När du böjer dig, omvänder dig och låter Gud uppfylla dig, så får du oftast tro. Och det som har varit mörkt, mitt alltså ser man att det är ljus. Det står om en pastor, eller jag läste om en pastor Jong Gi-shun, ni kanske har hört om honom. Sydkorea, en liten församling där på 1 miljon. Och så i början på 50-talet så ska han predika. Och så predikar han bara ropa. Alltså, en del tycker att jag har hård röst, men det är ingenting mot vad han predikar. Då, enligt vad jag läser. Jag bara ropa. Det var typ 10-11 äldre damer, eller var det 20 kanske damer. Där. De frågar honom, varför ropar du så hårt? Vi är inte så många här. Och då han svarar, jag predikar inte för er, utan jag predikar för de 5000 som inte ännu är här. Så i tro så såg han 5000. Och han tog det ut redan i tro. Och det som händer, den heliga ande kommer över oss. Vi tar ut saker som vi ännu inte ser. Jag tycker ibland om att predika det. Jag vet redan hur det ska gå när jag predikar. Jag sa till Jonathan här som jag satt bredvid före jag steg upp eller innan mötet började. Och nu har jag fått den känslan som jag hat kärlek till. En sån nervositet kom över mig som man börjar skaka lite här under knä. Och då vet jag att nu kanske Gud är med mig, för då måste jag förlita mig på honom och inte på mig själv. Förlita mig på mig, då vet jag att det går åt skogen. Men ibland kan Gud göra någonting. Det sätter mitt hopp till honom som är Herren. Det har ingenting att göra med vad vi kan, utan vad Gud kan. Och när vi sätter vårt hopp till honom så fylls vi med tro. Som Mose, som kommer med Israels folk. Och som inte alltid är flod framför. Och ni vet, om 1 miljon bör knota. Alltså, det finns roligare saker att vara med om. Man får 1 miljon mot sig direkt. Och så frågar de, vad ska jag göra med ta staven och tung? Och sen delas i havet och de går igen. Tro kommer över ibland människor så att det omöjliga blir möjligt. Det är som när Petrus säger Jesus kommer gående på vattnet. Det är en lite intressant historia det där. För Jesus sände iväg lärjungarna och så får han upp och bad på ett berg. Och står det när lärjungarna får ut på vattnet så händer det som händer med oss många gånger. Det står att de var hårt ansadda av vindarna och det var motvind. Usch, det vill man ju ta när man är ute och ror. Motvind. Och så står det att det gick hela natten. Så mitt att kommer Jesus gående på vattnet. Och jag tänker så här, och vi som kan vår bibel så känner till att de har varit ute på vattnet en gång tidigare. När Jesus sover, alltså han gör massa märkliga saker Jesus när de är ute i sjöss. Och så stormar det på och Jesus snarkar på där vid akten. Och så väcker de Jesus. Och Jesus talar strängt till stormen och så blir det. Och jag ser framför mig nu när lärjungarna igen ut på båten. Så ropar de, för det står det gick en hel natt. Så ropar de till Gud. Att stilla nu stormen som den har gjort. Men Guds svar blir istället att han kommer gå ända på vattnet. Som visar att han är över omständigheterna och så vidare. Så leder det till att Petrus får tro och går på vattnet. Och sen sjunker ner med den annan predikan. Så vi måste alltså sätta vår tro på att Gud alltid har kontroll. Han har all makt. också i ditt liv. Ibland borde vi ta ett papper och så skriver ner alla våra jobbigaste omständigheter och så ger vi det till Gud och säger, här har du att göra. Gör någonting. Sänd någon människa, sänd en broder, sänd en syster, sänd en pastor om du riktigt måste. Men gör någonting åt den här situationen. Varför är det bra att göra så? För du kommer att se efter ett tag så Gud tar i hand om det. Och då får du tro. Du skrev upp problemen, du gav dem till Gud och du bad, Herre, gör någonting. Och så går det någon vecka eller två eller ibland något år. Men så ser du mitt i allt när du hittar det papper igen, när du städar skrubben. Och ser du, oj då, de här tre sakerna har Gud löst. Inte kanske som jag tänkte det, men som han kunde det. Vi behöver alltså mer av Gud, inte mindre av Gud i våra liv. Ett tydligt exempel på detta, snart är in på avslutningen, som man brukar säga några gånger, så är Petrus. Petrus lovade ju ibland mer än han kunde hålla, precis som det med oss idag. Han lovade dyrt och heligt att han skulle gå i döden för Jesus, men allt kom till kritan så sprang han iväg. Och innan dess hade han svurit och förbannat att han aldrig någonsin hade känt Jesus. Vad hände då med Petrus? Apostlagärningarna 2 så läser vi att de var samlade den över salen för att be. Och så kom ett dån. Och så kom eldar ner från himlen och sänkte sig över alla samlade. Och de uppfylldes av den heliga ande och talade nya tungor och får ut, som man tydligen ska göra när man uppfyllde vanden, man får ut på torget. Och så de där och predikar alla till höger och vänster, tydligen predikar de alla samtidigt, för alla hörde sitt eget språk. Och då vet man, då är Gud med. Och man kan babbla alla i munnen på varandra och ändå få ut någonting av det. Och så stiger Petrus upp. Som 50 dagar tidigare ungefär har stått och förnekat Jesus. Och sprungit iväg. Han står nu upp och predikar en lång predikan om den uppståndne Kristus. Som har dött för syndare. Uppstått och sitter på Gud Faderns högra sidan. Och står det, de får stygn i sina hjärtan och frågar, vad ska vi nu göra? Omvänd er och låt er döpas. Så ska ni få den heliga ande som gåva. Omvänd er. Låt er döpas. En del funderar, varför ska jag döpa mig? Varför ska du inte döpa dig? Det står i Bibeln att du ska döpa dig. Varför ska du inte döpa dig? Ja, men jag funderar, jag ska fundera. Ja, men fundera inte så mycket ibland. Utan lyd. Ordet. Det står att genom dopet så begravs den gamla naturen. Det betyder, det är en helt annan predikan vi tar den när jag kommer tillbaka i tjänst. Men jag tror i alla fall att vi behöver förstå vad som händer när den heliga ande kommer över oss. För det som hände med Petrus, det var att hans liv förvandlades. Han kanske, jag kan inte alls naturligtvis inte jämföra mig med Petrus. Men Petrus, han sa mycket. Och höll inte allt han sa. Han höll nog mycket, så han sa han gick just på vattnet, förklarar vi. Men den heliga ande kom över honom. Då var han frimodig, predikade evangelium, så bara skakade om det. Höll på så ända tills den dagen, ungefär år 65. Då Petrus ska dö martyrdöden. Och när man fångar Petrus så tycker de ju, du kan ju dö som den där mästaren som du har. Vi korsfäster dig. Var Petrus får värsta trauma i sitt liv. Aldrig i livet kan jag dö på samma sätt som min herre. Jag förtjänar inte. Kan ni kors? Nej, då sa de, vi kan ordna det där. Och så vänder de korset upp och ner. Varav Petrus korset kom till. Och en mycket jobbigare död att gå igenom. Denna Petrus förvandling ägde rum när han fick den heliga ande över sitt liv. Från den här lite fege mannen som inte kanske höll sitt ord till att bli den här frimodiga mannen som proklamerade Jesus, stod med Jesus, förvandlade den dåtida världen och litade på Jesus ända tills hans egen död. Varför och hur kom denna förvandling? Jo, genom att den heliga ande kom över honom. Att hans liv inte längre handlade om han själv. Utan om den heliga ande och kraften som kom. Inte genom egna ansträngningar, utan den kom av den heliga ande. Samma sak hände med Paulus. En förföljare av Guds församling tills han får möta den uppståndne Kristus. Och istället för att förfölja församlingen så bör han bygga församlingen. Det som händer oss Vi får möta Gud, att våra liv förvandlas av den kärlek Gud ger till oss alla som omvänder sig till honom. Och världen idag behöver att Guds hand och kraft får komma i kontakt med människor som lever i ett beroendeskap med den heliga ande. Alltså världens människor måste träffa sådana som du och jag. Människor uppfyllda av den heliga ande. Människor i den här världen är inte intresserade av hippa, moderna och fräscha kristna. De är inte intresserade av det. Jag kan ha skägg, jag kan inte ha skägg, jag kan ha långt hår, varför har inte jag det? Och jag kan ha kort hår. Men det är inte det som världen är intresserade av överhuvudtaget. De är inte heller intresserade av dömande, hårda och exklusiva kristna. Vad den vill ha och behöver är kristna som lever i den heliga andes kraft. Eftersom, och det kanske kommer en viktigaste mening. Gud är och har alltid varit attraktiv för människorna i den här världen. Gud är alltid en attraktiv kraft. Människor som lever med Gud kommer alltid att dra människor till Gud. Det står om Jesus att hela Jerusalems invånare var samlade på ett ställe utanför hans dörr. Att på något sätt så finns det en magnetisk förmåga hos Gud som alltid drar människorna till sig. Ingen kan komma till mig om inte fadern först drar i honom, säger Jesus. Och tro på något sätt är det som med dig och mig idag också. Att när vi överlämnar oss till Jesus så händer det någonting i oss. Gud flyttar in och den guden har alltid varit attraktiv för människorna i den här världen. Och det är honom vi ska ge världen också, Gud. Vi ska inte ge världen oss själva. Vi ska ge Gud till världen. Vad jag personligen längtar efter, det att vi som kyrkor ska bli kända som människor som går omkring och vänder upp och ner på hela världen. Tycker du om det där? Apostlagärningarna 17. Paulus är där och predikar i Aten. Och så är de lite nervösa och så far de till stadsstyrelsen. Att nu har de kommit hit, de som vänder upp och ner på hela världen. Och det var inte ett saltkar de vände upp på trappan då, utanför stadsstyrelsen. Utan de proklamerade om det osynliga, det nya riket. Där människors liv från stad till stad, från land till land, fick sina liv förvandlade. Att från att vara en liten gräsrotsrörelse så skedde en multiplikation där tiotusentals människors liv blev förvandlade. Då är man ut och vänder upp och ner på hela världen. Och det som händer när du och jag får möta levande Gud, det att vi också går ut och vänder upp och ner på hela världen. Det är vanliga människor som du och jag får gå fram och be för människor. Vi får uppleva Gud tala till oss personligen genom drömmar och profetior. Och vi får höra historier från vanliga människor om under och tecken. Det där har skett enbart för att det har funnits människor som har överlämnat sig själv till Jesus. Och sagt, Herre, jag vill ta del av detta övernaturliga liv. Guds profetia i Joel handlade om att människorna skall profetera och det skall se syner. Det var ingen chansning. Eventuellt ska det profetera. Utan det var bestämt att det ska profetera. Det var inget lotteri från Guds sida utan det var hans naturligt genomtänkta plan för hela mänskligheten. Det är mycket... Det nästan var lite för radikalt där för mig själv. Men det är mycket mer onaturligt att leva som kristen utan den heliga ande än att leva med honom. Det är mer onaturligt att leva som kristen utan det övernaturliga inslaget än att ha med det naturliga, än att inte ha med det övernaturliga inslaget. Det är alltså något som Gud vill för varenda människa, att hon ska få uppleva den heliga andes kraft. Tänk vad underbart att leva i vardagen och känna hur andens liv pulserar utifrån dig. Att du inte behöver anstränga dig eller ens känna till att du är en kanal för Gud. Och jag tror jag sa det förra söndagen också. Jag tänker Petrus som gick och hans skugga föll på de sjuka och de blev helade. Man tänker ju inte så mycket då utan man ber Herre låt det vara sol. Och jag tänker på något sätt att vi behöver bli kristna. Där vi bara går fram och Guds under och tecken sker genom oss. Utan att vi ens tänker på det. Markus 4 tror jag citerade också förra veckan. Att av sig själv bär jorden sin gröda. Det sker av sig själv. Bara vi planterar oss i Gud, vi omvänder oss till honom, så kommer hans liv att bli vårt liv och vi får vara med och förvandla den här världen för hans namns skull. Till sist, liten sammanfattning. Att då en människa möter dig, träffar det på dig eller på Gud? Minst om dig eller minst om Gud? Viss eventuell utmaning där för oss, i alla fall för mig. Har vi tillåtit att ditt liv ska bli en kanal för denna kraft, dynamis, som Gud vill att ska finnas i ditt liv? Och jag tror att vägen tillsammans med den heliga ande så är följande. För det första, du behöver inse att du lever i en förfallen värld där inget i den kan tillfredsställa dig. Vi behöver börja där i alla fall. För det andra, du behöver omvända dig från ett liv i synd och olydnad. För det tredje, du behöver ge över kontrollen till Gud och förstå att Gud vill ge dig den heliga ande. Paulus talar i Efeserbrevet 6 om den andliga vapenrustningen. Så säger han att ta emot frälsningens hjälm. Ibland handlar det bara för oss att vi ska ta emot. Vi ska inte prestera fram, vi ska inte försena, utan vi ska bara ta emot när Gud vill ge oss någonting. Och Lukas säger så fint om bönen. Vi ska bara gå och fira nattvard så de som har med det att göra kan förbereda sig. Men Lukas säger så här om bön. Att om ni som är onda ger era barn goda gåvor. Så hur mycket mer då ska inte Gud som är god ge den heliga ande till dem som ber till honom. Kära vänner, underskatta inte den heliga andes roll och betydelse i ditt liv. Vi behöver mer den heliga ande. Vi behöver mera människor som vandrar i den heliga andes kraft. Förmedlar uppmuntrande ord till dem som lider. Som kan bli en kanal, en hälsning från himmelen till en människa som lider kanske just nu. I depression, ångest och ensamhet. Tänk om vi skulle ha en församling med ett par hundra människor som varenda kväll skulle be en bön till Gud som skulle lyda så här. Herre, finns det någon idag som behöver dig? Här är jag. Sänd mig. Och så kanske du får en person som du hade glömt bort att existera men som du gick på samma klass i årskurs 5 i lågstadiet. Och så får du den människan på ditt hjärta och du bara känner att du ska förmedla någonting positivt till den människan. Och så gör du det. Efter att vara nervös i 2 dagar. Och så gör du det. Och så hör du av dig till den människan. Och så visar det sig att den människan just den stunden har bett till Gud. Herre, om du finns, visa det på något sätt. Varför jag säger det här? För jag själv varit med om det. Enkel bön. Nervös man. Equals great God. Att det behövt inte så mycket från vår sida. Annat ett villigt hjärta. Någon som... Man bara säger till Gud, Herre, jag kan inte det här. Men jag kan några saker, vet jag. Dels är jag en syndare. Jag har för mycket levt av den här världen. Jag har för det andra behövt inse att jag måste omvända mig till levande Gud. Jag har sagt, Herre, jag är villig. Ge mig mer av dig. Nu lever inte längre jag, utan nu lever han i mig, säger Paulus. Ska vi resa oss på våra fötter och be till levande Gud? Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud, för du Jesus är den fantastiska, fullkomliga fadern. Du Jesus har dött.